Amen. Ska vi ge Jesus en applåd? Vår konung, en applåd. Yes. Det är advent. Varsågoda och sitt. Tack så mycket för, alltså vilket gäng vi har, eller hur? Vilket musik- och låtsasteam vi har i församlingen. Som förpackar de här traditionella sångerna på ett sånt levande och starkt sätt. Ge dem en applåd också, tycker jag. Tack. Otroligt finstämt och starkt. Tänk att Jesus ska komma tillbaka en dag, säger Guds ord. Precis som han lämnade, får upp till fadern, så ska han en dag komma tillbaka hit till jorden. Och däremellan lever vi i en spänning, eller hur, vi lever i en väntan. Också advent är ju också en väntan på det riket som ska bli fullkomligt upprättat en dag. Som genom frälsningen flyttar in i våra liv. Där Gud flyttar in. Vi blir det där stallet där Jesus föddes på ett sätt, eller hur? Jesus flyttar in i våra hjärtan, hans rike med allt vad Gud är. Kan bo i oss. Det är otroligt. När jag växte upp som barn, jag växte upp i en del av sin kristen familj. Och jag trodde inte riktigt på Gud när jag var liten. Men jag var 15 år så var jag med i en liknande liksom, atmosfär. Där Guds ande var så där starkt närvarande. Jag upplevde att det här är ju liksom sant. Det är ju någonting mer än bara det mormor och farmor har pratat om i alla år. Liksom, om en Gud. Det blev personligt. Och jag tog ett beslut om att ta emot Jesus. Alltså ta emot det som Gud erbjuder. Ett erbjudande av att få kontakt med Gud igen. Där Gud inte bara är någon där ute. Utan Gud är på insidan. En kung på min insida. Som också är nära, bor nära, som jag kan ha relation till varje dag. Från att vara liksom en religion till att bli en relation med en levande Gud. Och jag är så tacksam att jag tog emot Jesus. Då när jag var 15 år och har levt i relation med honom sedan dess. Och då kan jag säga, det är inte så att då bara tjong kalong blir allt otroligt lätt och smidigt i livet. Så är det ju inte. Utan det vi ska tala om idag, Maria, min fru och jag, vi kommer tala om den andliga kampen. För det är så att vi tillhör ju ett rike som är på ett sätt i opposition emot väldigt mycket i denna världen. För vi vet ju också att det finns en god Gud och finns också en ond makt, en fallen ängel som heter Lucifer som har ett inflytande på olika sätt. Också som vill påverka den här världen i att inte gå Guds väg. Och det var egentligen det som skedde under syndafallet. Ormen som kom och förledde Adam och Eva och egoism och så vidare kom in i bilden. Och därför ser väldigt lättfattligt, eller om man säger sammanfattningsvis, världen ut som den gör idag. Men Gud har kallat oss som sin kropp och sin församling att göra en skillnad. Och ser vi tillbaka i historien så kan vi se hur Guds folk alltid har utgjort en skillnad på olika sätt genom alla generationer. Och då lever vi ju i en spännvidd att redan nu, men ännu inte fullt ut. Och det är det som man ibland kallar för den här liksom, kampen som man kan uppleva att man står i. Mellan att göra Guds vilja, att inte göra Guds vilja, genom att samhället ska utformas utefter Guds ord och det som faktiskt Gud står för, som är det bästa för oss människor. För det här är ju instruktionsboken. Som jag sa till någon jag pratade med på gymmet här. Han skulle bli bilmekaniker och sa, ja men det är ungefär som att vi är en bil och Gud har en manual för den där bilen. För han vet hur bilen funkar. Han vet hur du och jag fungerar som människor. Därför har han gett oss sitt ord. För att vi ska kunna också leva efter det här ordet. Och Sverige har ju varit ett starkt kristet land. Genom att det har kommit väckelse över landet. Det som man kallar för att folk vaknar upp och förstår att vi behöver ju leva som Gud har tänkt. Och det var ju en stark folkväckelse här 1800-1900-talets början. Som lade grunden till det samhälle vi lever i idag. Men vi också ser hur det nedmonteras mer och mer i vårt samhälle. Men då är ju inte tanken att vi ska sätta oss ner och klaga och tänka att det är ju fruktansvärt som det är idag i världen. Utan Gud har tänkt att vi ska ta den här andliga kampen och vi ska få det som Gud har som vi ska liksom påverka och leva ut Guds kärlek och påverka i vårt samhälle, eller hur? Amen. Och Maria kommer tala om några saker som i den här andliga kampen, som vi också är inne nu i en period i församlingen och talar om, att vinna seger i den andliga kampen. För det är så, vi kan ju blunda, sticka huvudet i sanden och säga att allt är bra. Allt är okej och vi låtsas som att vi bara lever på dag efter dag. Men så har inte Gud tänkt. Gud har tänkt att vi ska se faktiskt som det är. Men också kunna göra en skillnad i det. Också personligen så vill ju Gud att vi ska kunna leva i seger. Alltså leva i frid. Och hitta en väg framåt i det som Gud har för våra liv. Och några grejer, vi ska ta upp några saker. Det första som jag skulle vilja tala om. Och ni undrar vad alls det har detta med det att göra. Det är käppen och staven. Det låter ju lite brutalt. Så vi får en bild där också. David är ju en kille i Bibeln som har skrivit väldigt många av psalmerna i Saltaren. Han var herde. Det finns nästan inte idag. I alla fall i Sverige finns nog väldigt få herdar. Men en herde var ju någon som tog hand om fåren. Levde med fåren. Och skyddade och beskyddade fåren. Och Guds ord talar väldigt mycket om ledarskap utifrån bilden av en herde. För att en herde är väldigt självutgivande. Det är en väldigt bra bild på ledarskap. Och en herde har något som kallas för käpp och stav. Och det är deras arbetsredskap. Och jag skulle vilja bara lyfta de här käppen och staven som redskap för dig och mig i den här, det som vi kallar den andliga kampen. Jag skulle bara vilja lyfta på några saker. För det står i psalm 23, och det är ju kanske en av världens kändaste eller mest lästa salta psalmer, den gode herden. Det står så här, han låter mig, eller en psalm av David, Herren är min herde. Mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Och han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Till du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. Det är ju en predikan i sig, hela den här salmen. Men jag vill bara lyfta upp att din käpp och stav tröstar mig. Och då undrar jag, all sin dag kan en stäpp och en stav trösta mig. En pinne. Hur ska man hitta tröst i en pinne? Och då är det så bra att jag hörde en predikan för många, många år sedan på 90-talet. Av Bill Wilson. Och det gjorde sån starkt intryck på mig. För han talade om den här staven. Han berättade om någonting som inte jag kände till. Det var att när herden fightades mot lejon och björn och vilddjur som ville riva fåren. Och han vann seger över dem. Då ristade han in ett märke i staven. Ett tecken. Ett minnesmärke över den segern. Du kan ju tänka dig en herde som har hållit på några år. Till slut fylls staven med segrar, eller hur? Och läser vi i när Jakob välsignar Josefs söner, så står det så här att han står lutad över änden av sin stav och han välsignar dem. Tänk när du och jag, vi står lutad över de segrar som vi har fått vara med om, som vi har övervunnit, där vi har faktiskt gjort rätt val, där vi har stått emot fienden, där vi har tagit emot Guds väg i en viss situation. Det blir ett märke i vår stav, eller hur? Så när du och jag, vi står där med staven och våra erfarenheter, då ger det tröst och det ger tro för kommande segrar. För jag tror att vad är kommande strider och segrar, det tror jag är, man skulle kunna säga, är käppen. Käppen är ju alltså ett dödligt redskap som man kan, jag tänker en orm där i gräset, tjock! Eller hur? Kommande strider. Och vad är ormen då? Jo, fienden, det han kan göra, det är, han kommer med lögn. Han vill infiltrera våra sinnen. Om hur dåliga vi är. Eller gör det här, gör inte det här. Han vill förleda oss bort ifrån Guds ord, sanning, eller hur? För att vi börjar tro på hans lögner. Han har egentligen ingen makt, men han kan påverka och infiltrera ditt och mitt sinne. Därför är det så viktigt att vi håller oss till Guds ord för att veta vad som faktiskt är sant. Men då ger ju faktiskt käppen och staven, det ger oss styrka, eller hur? Om man säger att de också käppen representerar kommande löften Gud har gett dig och mig. Du kanske har profetiska tilltal i ditt liv. Du upplever Gud har gett dig någonting, ett ord. Som när jag var 15 år nyfrälst. Jag kommer fortfarande ihåg Joakim Sjöberg och Alingsås profeterade över mig att jag ska få tala till unga människor. Då var jag bara 15 år ung själv och jag förstod inte hur ska det gå till. Men jag fick sen se hur Gud uppfyllde sina löften och det är fantastiskt. Det blir det också som en käpp som ligger framför en käpphäst. Något som ligger framför ett löfte. Och detta löftet det ger också styrka i att leva för Gud i den andliga kampen när du och jag kanske vill ge upp. Eller tänka att jag går en lättare väg. Jag följer strömmen. Och jag går den här vägen som alla andra gör. Det som är mer populärt än att faktiskt leva för det som är sant och rätt. Det profetiska löftet det gav mig väldigt styrka i att våga ta viktiga beslut. När jag var väldigt ung och ny i min tro. Att överlåta mitt liv till Guds väg. Så käppen, också staven, men de segrar som du och jag har vunnit och liksom segrat i, ger oss faktiskt en styrka. Och jag tänker också det här med att hämta styrka från generationer gudsmän som gått före. Hur viktigt det är att vi inte ser oss som en isolerad ö. Vi talar mycket om det med alla generationer och nationer. Jag tänker Hebreerbrevet också som säger Hebreerbrevet 12. När vi har en sån stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Tänk er någon som har gått före. När Jakob står lutad mot änden av sin stav. Och han välsignar nästa generation. Också vilken styrka det är i att ha de generationer, de gudsmän som gått före. Och faktiskt se de segrar som de har vunnit. Det är ju fantastiskt att läsa historien, väckelshistoria. Till exempel den filmen som familjen Wiklund håller på att producera nu. Det är verkligen riktigt bra kvalitet. Handlar ju om något som kallas för roparna. Det var väl i slutet på 1800 någonstans där, början på 1900. Fast förlåt, det var så länge sedan, 1840. Det var alltså barn som började resa sig upp i Guds kraft och frimodighet och tala ut Guds ord. De blev väldigt motarbetade, men det lade en grund för den kommande folkväckelsen i Sverige. Det började med barnen. Och jag ser så fram emot när den här filmen kommer. Den är under klippning, produktion. Men att också se vad har Gud gjort i historien, det ger mig väldigt kraft i den andliga kampen. När man ser på tider som av förnyelse och väckelse, hur hela länder och nationer har blivit förvandlade av Guds kraft. När man hör om det, när man läser om det, då ger ju det tro in i den kamp vi står idag i vårt land, eller hur? För att Guds ord ska få auktoritet och Guds rike ska bredas ut. Det ger mig styrka att fortsätta, att inte ge upp, utan att gå Guds väg. På ett sätt så blir det ju som när Jakob stod lutad mot staven, mot erfarenheten. Och den auktoritet som han hade som en andlig far förde han över till nästa generation. Vilket en hel predikan i sig, men jag tror att det är också något vi kallar till att göra. David och Goliat till exempel tänker jag också på. Vad var det som gjorde att han vågade resa sig upp mot Goliat? Jo, han sa att jag kommer emot dig i Herrens namn, Sebaots namn. Och hur kunde han göra det? För han sa att som Herren räddade mig undan lejon och björn så ska Herren vara med mig nu. Hans erfarenhet av tidigare strider gjorde att han vågade fejsa till och med Goliat när han väl stod i den situationen. Gud hade tränat honom. Och jag tror det här med att vi faktiskt låter oss tränas. Att Gud, när han ger oss de här små uppdragen, hur viktiga de är för kommande segrar. Jag tänker Mose, alla åren han hade i öknen innan Gud kallade honom för att gå emot farao. Jag tänker alltså, gå emot en ledare för ett sånt stort rike som farao var. Det är ju bibelberättelser man tänker att man läser ungefär som en saga. Men tänk att det hände på riktigt. att han ställer sig och utmanar den, en av denna världens mäktigaste ledare. Släpp mitt folk. Och miljontals människor släpps lösa, släpps fria från ett brutalt slaveri. Om vi sätter in det i dagens kontext, eller hur? Och Mose, han tränades ju i öknen för att strida mot vilddjuren. Och det var ju den erfarenhet som gjorde att han också kunde kliva in sen i det uppdrag han hade. Eller som han senare fick när Gud kallade honom med den brinnande busken. Jag tror att min tid är nog ute, va? Nästan. Jag hinner nog i nästa punkt också om jag är snabb. Jag kör på. Ja. Är ni med? Gött. Nummer två. Nej, det var fel nu. Bönen, det kom rätt. Bönen. Alla segrar börjar ju i bön. Alltså Gud bygger sitt rike genom att vi söker honom. Det går inte att gå förbi det. Vi kan inte tänka som ett företag. Vi kan inte tänka som en organisation. Bara vi gör så här, så blir ett samhälle förändrat. Vi måste hitta det hos Gud först. Söka honom. Jag tror verkligen att det är någonting som Gud pekar på också och manar oss till. Att fortsätta att söka honom. Apostlagärningarna 4 och 23 är ett sånt där ställe som jag ofta återkommer till. Jag skulle vilja ta det som ett exempel just vad bönen hade för effekt i den första församlingen och hur, liksom vilken naturlig del det var. Petrus och Johannes hade varit inför stora rådet och de blivit väldigt starkt hotade. De blev till slut frisläppta. Och det som de då gör i vers 23, Apostlagärningarna 4, det är att när de har blivit frigivna, då går de till sina egna och berättar allt vad överste prästen och de äldsta hade sagt till dem. Och när de hörde det, då ropade de endräktigt till Gud och bad: Herre, du som har skapat himmel, jord och hav, allt som är i dem, och så vidare. Så hoppar jag lite. Och nu, Herre, se hur det hotar oss. Vers 29. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat att be, då skakades platsen där de var samlade. Bara, stod det verkligen det? Ja. Då skakades platsen när de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande. Och predikade frimodigt Guds ord. Jag bara tänker, tänk om de inte hade bett. Tänk om de hade stannat upp. Alltså de blev frigivna. Och vad gjorde de då? Då fortsatte de att söka Gud. Vad är nästa steg? Och när de hade slutat be, då skakades ju platsen. Och då tänker jag, här hade ju varit väldigt lätt att stanna också, eller hur? Wow! Vi bygger en kyrka som kallas kyrkan som skakar. Och så gör vi det till den stora nyheten. Kyrkan skakade. Nej, vad hände? De uppfylldes alla den helige ande. Och de predikade då frimodigt Guds ord. Vad var tanken med skakningarna? Det var ju inte skakningarna i sig. Och jag tror att ibland fastnar vi här. Det är en liten parentes. Men ibland så är vi så fascinerade av det spektakulära, eller hur? Så att vi stannar vid det spektakulära och förstår inte vad vill Gud göra genom att han skakar om oss. Jo, det är alltid att Guds ord ska ut och påverka, eller hur? Det står att de frimodigt gick upp ut och predikade Guds ord. Men hur kunde de göra det? Jo, för att de uppfylldes alla av den helige ande. Och vad började det med? Det började med bönen. De levde i bönen. Och det ger mig också en styrkan, uppmuntran i den andliga striden. Att faktiskt släpa mig iväg ibland till bönen. När jag verkligen inte känner för att be. Och i det personliga också. På morgonen, måndag morgon. Jag går till min bil. Jag ska åka iväg till Hovås. Vi börjar ganska tidigt. Jag jobbar som installatör också. Man går där shalalala, nästan inte vaken. Och sätter man sig i bilen och fortsätter och pratar med Gud och ber. Karabashan, deshidia. Ibland sätter jag på någon undervisning eller Bibeln på den här appen eller någonting. För att mata mig med det som är Guds ord. Och när jag är framme, då är jag väldigt pigg och fylld av ny styrka. Och det kanske låter väldigt simpelt, men det är så viktigt. Och att hitta de där tillfällena att koppla med Gud varje dag. Det kan se väldigt olika. Du kanske är en sån person, du har 2 timmar där du klarar liksom att bara få fokus. Vi är en småbarnsfamilj, jag säger inte mer. Det är liksom, jag pluggar in, som jag gjort nu när jag förberett predikan, jag pluggar in hörlurarna. Det är liksom kaos runt om. Nu måste jag sitta lite och lyssna på lovsång. Jag måste fokusera Gud och ladda på. Och det får mig att bli kopplad med Guds hjärta för det jag ska dela här idag. Och jag tror att hitta det där, att prioritera det där med att hitta Guds flöde, Guds hjärta, fyllas varje dag genom bönen, som inte är en metod, som inte är någonting statiskt, det är någonting levande. Det är relation som är fantastiskt. Så när vi söker Gud, när vi söker honom, då vet vi också att det kommer hända saker. Det har alltid varit så genom hela historien. När Guds folk har bett, sök Gud, då bryter det till slut igenom på väldigt konkreta sätt. Och det blir förändringar också ute i samhället. Och det börjar med att Guds församling ser Gud, det är vårt ansvar att påverka det här samhället. För du har gett oss auktoriteten att breda ut ditt rike. Och då är bönen ett av de redskapen vi har för att göra det, att påverka. Och då förlöser det också, som vi talat om här innan, bön förlöser änglar. Bön förlöser saker i den andliga världen som inte vi har någon aning om. Men Gud har resurser. Så när vi ber, då förlöser han också resurser ut och påverka på ett sätt som vi aldrig skulle kunna göra egen kraft. Sista jag vill säga också är helig ande. Bön och helig ande hör ihop. Det står ju här också att när de slutade be skakades platsen och de uppfylldes alla av den helige ande. Den helige ande är verkligen nyckeln. Den första församlingen, de bad och sökte Gud. Och sen kom den helige ande på pingstdagen och de blev uppfyllda av den helige ande och de blev frimodiga predikare. För mig så har det också alltid varit nyckeln. När jag var ny i tron så var det så betydelsefullt för mig. Jag kommer ihåg de tillfällena då jag fick bli fylld av den helige ande. Det som man kallar för döpt i den helige ande. Alltså helt genomsyra, helt fylld av Guds kraft och närvaro. Jag minns samlingar vi hade med liksom, vi var ju tonåringar då. Väldigt enkelt. Men Gud kom med sin närvaro in i det där rummet på så konkret sätt. Och gjorde sådana grundläggande saker i våra hjärtan. Som jag än idag vet. Det här är liksom ett märke i staven. På 90-talet så var det en stark förnyelse över hela världen, eller stora delar av världen, förlåt, jag rättar, som också kom också till Sverige och som vi i den församling som jag tillhörde då också var väldigt viktig, där Guds ande kom och pekade på Guds faders hjärta och hans kärlek till sitt folk. Och jag fick uppleva väldigt, väldigt mycket under den perioden på 90-talet som la en grund i mitt liv. En närhet till Gud. Och det är så att jag kan ju inte leva på det idag. Jag kan ju inte säga att jag mötte Gud då. Men det la en grund för att jag förstår och vet beroendet av att leva i förnyelse i den helige ande. Och därmed säger jag inte att jag varje dag liksom lever här uppe i liksom tajthet med Gud. Men det hjälper mig i den andliga striden att veta att det finns mer att hämta hos Gud. Det finns styrka att hämta hos Gud. Och jag vet också att Gud kan komma med nya tider av förnyelse över sitt folk. Som jag tror han vill göra. Och då kanske det inte kommer se ut som det gjorde då. Det kanske inte kommer se ut som väckelsen på 1800-talet eller förnyelsen under 90-talet. Utan Gud har någonting för oss idag. Och jag tror att vi också ska söka Guds förnyelse i våra liv, i den andliga striden. Att leva påfyllda med honom. Att i bönen söka liksom det som vi behöver idag för att det dagliga brödet för att leva i närhet med honom och leva i förnyelse. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden, står det i Efesierbrevet 6. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Amen. Varsågod Maria.
Jag behöver lite space här idag. Vad långt bort ni sitter. Hallå. Härligt att se er. Vi har något väldigt viktigt som ligger framför oss. Och det är allt det som Gud har tänkt för oss om i våra liv och i vår församling. Ni tror att ni sitter säkra där i bakgrunden nu. Vänta till Gud kommer ordentligt. Yes. Fantastiskt. Josafat var en väldigt stark, troende man. Men föregångaren till honom, han var kung Josafat. Han fick ta över efter kung Asa. Men föregångaren till honom, kung Asa, som var kung i Juda, han trodde på Gud först. De hade samlat in skatter och massa värdefulla saker och dyrbarheter till folket, till landet. Men plötsligt så håller landet på att bli angripen från flera håll. Och kung Asa börjar drabbas av lite panik. Vad ska jag göra nu? Och det första han gör är inte att vända sig till Gud. Utan han drabbas av lite panik och börjar liksom, oh kära, nu måste jag fixa till det här. Vad ska jag göra? Ni vet vad lätt är när man hamnar i en trängd situation. Alltså autopiloten slår på ibland. Och han frågar inte Gud i sin ande, vad ska jag göra? Utan han liksom försöker lösa det här själv. Han är väldigt trängd och han tar guldet, han tar skatterna. Och så går han till kung Basha från Israel som försöker att belägra områdena. Och han går dit och sluter ett felaktigt förbund med honom. Som han inte borde ha gjort. För att den här kung Basha ska dra tillbaka sina trupper och inte inta landet. Det som händer är att Gud tar bort sin hand ifrån honom. Därför att han löste saker och ting på eget sätt. När han ingick förbundet med honom. Men Gud skickar en profet. Hanani som kommer och profeterar att han inte skulle ha stött sig på sig själv utan stöd dig på Herren. Men kung Asa, han tar inte det här på allvar. Han blir bitter. Han som hade levt kanske med Gud förut, de hade en historia av att vara gudfruktiga kungar. Han hade sänkt blicken från Gud för att ett problem dök upp. Men jag tror att när man sänker blicken från Gud så sker det gradvis. Jag tror inte så att man lever fylld av den heliga ande ena dagen och sen plötsligt andra dag så bara lever man helt avfälligt. Jag tror att situationer ibland gör att vi drabbas av rädsla. Vi drabbas av att vi börjar tänka. Och att den onde kommer faktiskt med sina egna, men gör så här, då kommer du lyckas. Jag vet en quick fix. Jag vet hur du ska göra för att få till det här. Jag vet hur du ska göra för att liksom, fixa till problemet snabbt nu. Men du har pengar, du har skatter, ta det. Men det Guds folk hade samlat in. Det folket i staden hade samlat in till landet och gett från sina hjärtan. Det bara tog han. För att lösa ett problem. Men det som hände det var att kungen drog sig tillbaka. Han tog andra områden istället. Men Guds hand var inte över honom. Du kan följa med mig till andra krönikeboken. Så kan du se här i vers 16. Och när han börjar profetera. Och så säger han i vers 7 att vid den här tiden så kom siaren Hanani till Asa, Juda kung, och sa till honom: eftersom du stödde dig på kungen i Aram och inte stödde dig på Herren, din Gud, därför har den arameiska kungen här sluppit undan din hand. Var inte nubierna och libierna en stor här med vagnar och ryttare i mängd, men därför att du stödde dig på Herren gav han dem i din hand. Så han talade om tidigare. Ty Herrens ögon överför hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. I detta har du handlat dåraktigt. Därför ska du från och med nu alltid ha krig. Det här är ganska kraftiga ord. Jag hade nog blivit ganska shaky och vänt om och känt att oj, hjälp, vad har jag gjort? Men Asa blev vred på siaren och satte honom i stockhuset. Så förbittrad var han på honom för detta. Vid samma tid så får Asa våldsamt fram också mot andra av folket. Det här bibelordet, att till Herrens ögon överför hela jordet, det är faktiskt en ganska kraftig krigsstrategi som Gud har gett oss. Han ser, hans ögon liksom far över hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa oss när vi står i strider. Striden om vårt sinne och vårt hjärta pågår liksom 24/7. Det är ständigt en strid om ditt hjärta. Och ibland så känner vi av det mycket, ibland känner vi av det lite. Men vi vet att vi står i en kamp. Men trots att Gud sände sin profet till Asa för att avslöja hans dåraktighet, så lyssnar han inte på den som Gud sände till honom. Vad lätt det är ibland när sanningen avslöjas i våra liv, att vi blir liksom förnärmade, uppretade och tycker att det har väl inte han eller hon med att göra. När Gud ibland profeterar rakt in i våra liv och vi tänker att det här är helt tokigt. För att våra hjärtan ibland blir så förhärdade, så hårda att vi inte vill vända om på hjärtat. Vi vill inte vända oss om i våra hjärtan och inse att jag faktiskt gjorde fel i detta. I saker som vi handlar dåraktigt. För att vi ska få vinna seger och vinna striden. Striden som är om vårt sinne, men också striden som pågår i andevärlden. För vi vet att det finns en andlig dimension, eller hur? Det finns det som sker på jorden och finns det som sker i det andliga, i det osynliga. Och vi kan läsa om många, många tillfällen när änglar strider i andevärlden. För att vinna seger för Guds barn. För de som tror på honom. Jag tycker att det är väldigt häftigt när man läser Bibeln på det sättet. Och ser att Gud faktiskt ger oss strategier för hur vi ska övervinna olika situationer. Olika saker som händer i våra liv. Jag vill inte vara en som blir bitter. När Gud sänder någon att tala in i mitt liv om jag har misslyckats eller att jag har gjort fel. Men oj vad lätt det är att vi blir arga när någon faktiskt kommer och säger sanningen till oss. Det som händer sen, det är att kungen dör, kung Asa, han dör i en sjukdom som inte går över. Det står att han inte omvände sig. Han dör i sin bitterhet, i sin ilska, i sitt uppror mot Gud. Men när Josafat, hans son, tar över, så står det att han stärkte sitt välde mot Israel. Han trodde på Gud. Skillnaden från Asa och Josafat var att Josafat, han kastade sig på Gud. I sitt kungadöme, i sitt ledarskap. När han stod inför utmaningar så kastade han sig på Gud. Asa sänkte sin blick från Gud. Det som han en gång hade fäst sina ögon på sänkte han. Och började se på omständigheterna. Och glömde bort vad faktiskt Gud ville göra i hans liv. När Josafat tog över så vände han trenden och på nytt. Så började han hjälpa landet att få en tro på Gud. Och se att vi som land ska få vända vårt ansikte till Gud igen. Och jag tror att vi i våra liv, att vi som kyrka ska få ha våra blickar vända mot Gud. Att det inte ska få någonting, att det inte ska finnas någonting som kan få oss att sänka blicken från Gud. Så att fienden ska inte ha någon enda centimeter av det som Gud har gett till oss. Boris, du började med att vi lovar Herren för att Jesus har dött på korset. För att han har vunnit en evig seger. Och när Jesus blev ett med synden, han blev ett med all smuts, sånt här som vi inte ens vill ta i med tång. När Gud sände Jesus att ta det här straffet, så gav han oss auktoritet att vinna över mörkret. Den striden som pågår dagligen. Josafat blev också drabbad senare av krig. Att han upptäcker att en stor skara från andra sidan havet, från Aram, kommer emot honom. Men vet ni vad han gör? Han samlar alla. Och de vänder sina ansikten mot Gud. Och det häftiga här, det är att både unga och gamla samlades. Det står små barn kom samman. Det här talar så starkt om att det vi tror på som församling, att alla generationer, alla nationer, varje ålder ska få vända sitt hjärta till Gud. Det är det vi tror på. Det är det vi står för som församling. Att få predika ett evangelium. Att inta nya områden så att varje ålder räknas. För att här så räknades alla generationer. Att de skulle komma samman och vända sig mot Gud. Och när de står där. Så står det att. Vi går fram lite till kapitel 20. Och vers 13. Hela Juda stod inför Herren med sina små barn, sina hustrur och söner. Då kom Herrens ande mitt i församlingen över Jahaziel. Son till Zakaria, son till Benania, son till Jegiel, son till Matania, levit av Asafs söner. Han sa, lyssna, alla ni av Juda och ni Jerusalems invånare och du konung Josafat. Så säger Herren till er. Frukta inte och var inte förskräckta för denna skara, stora skara. Ty striden är inte er utan Guds. Så ger han dem en strategi för vad de ska göra. Gå imorgon ner mot dem. De kommer då dra upp mot Hassishöjden och ni ska träffa på dem där i dalen till slut. Framför Jeruels öknen. Men då är det inte ni som ska strida. Ni ska endast träda fram och stå stilla. Och ni ska få se Herrens frälsning. Alltså räddning. Han är med er, ni från Juda och Jerusalem. Frukta inte och var inte förskräckta. Gå imorgon ut mot dem och Herren är med er. Då böjde Josafat sig ner med ansiktet mot marken. Och alla judamän, Jerusalems invånare, föll ner för Herren och tillbad Herren. Alltså det här är så starkt. Två uppdrag fick de. Vad var det första? De skulle träda fram. De skulle inte krypa ner under sina täcken och gömma sig. Och säga, nej, mörkret finns inte. Vilket vi ibland gör. Vi låtsas som att det inte existerar. Jag kollar heller på en film och käkar chips idag. Det får man göra det också. Men när Gud kallar oss ut, så kan vi inte krypa under täcket och låtsas att striden inte existerar. Träd fram. Stå stilla. Är det inte så att vi faktiskt i många situationer, vi vet inte vad vi ska göra. Vi står inför så stora utmaningar att vi vet inte vad vi ska göra. Men det Gud säger, stå stilla. Tanka ner en strategi från mig. För Gud har alltid någonting att ge. Gud vill alltid tala till oss. Det jag tycker är väldigt starkt är att efter tilltalet så böjer Josafat sitt ansikte ner mot marken. Det är ett stort tecken på vördnad, på respekt, att jag tar emot det du säger. Ser ni vilken skillnad? Kung Asa, han sänkte sin blick och fixade till det själv. När profeten kommer och talade så var han bitter och arg. när Josafat drabbas av att bli omringad och, av krigare också, att de ska inta landet i strid. Han talar med Herren först. Gud skickar en profet på samma sätt. Och de lyssnar till profeten. De lyssnar till vad Gud har att säga. Jag tror att vi behöver vända våra ansikten till Guds tilltal. Och ibland så faktiskt så är det så otroligt obekvämt när vi vet att det är ju det här jag behöver göra. Jag vet. I know. Visst är det så att vi bara vet att vi vet vad det är vi behöver göra i våra liv. Vilka korrigeringar vi behöver göra för att vissa tilltal ska äga rum. Vi kanske inte alltid förnekar dem, men vi kanske skjuter på dem. Och tänker att det här tilltalet orkar jag inte dela med nu. Det orkar jag inte ta i tur med nu. Men Gud är nog nådig och låter mig få vara med om det senare. Gud är en nådefull Gud. Och han låter oss inte komma på skam. Men han ger oss tilltal. Han ger oss en väg. Och precis som i Apostlagärningarna 2, när den helige ande, så kommer då plötsligt. Då kommer ett plötsligt. Och ibland så tror jag att vi missar det där plötsligt när den helige ande kommer. För att vi tänker, inte nu. Jag är inte där, jag mår inte riktigt bra. Jag känner inte för det nu. Inte nu, kom inte nu helige ande. Uff, vad jobbigt det här var, eller hur? Vi vet, vi som kan vara de mest karismatiska, hoppa högst i lovsången, tillbe Gud, kan ibland känna på det sättet. Inte nu. Kan vi ta det sen? Men jag tror att vi i varje situation, om vi ska få uppleva starkare segrar, mer av det Gud har gett oss och faktiskt få blicka in lite mer i den andliga kampen, att det kräver beslutsamhet. Att vi träder fram och vågar ställa oss stilla inför Gud. Det finns tid för att kriga, det finns tid för att lovsjunga, prisa och jubla galet. Men det finns tid att bara lyssna till Guds tilltal. När Daniel, jag tror att Christian nämnde det förra veckan, jag var inte här uppe då. Men när Daniel går in i den här bön och fastan under en lång period, så kommer en ängel till honom. Och ängeln säger att jag har ett bud från himmelen. Han har ett ord från himmelen till Daniel. Men det dröjde 21 dagar, men du ska veta att jag har hört din bön. Gud hör alltid våra bön, men ibland så dröjer det innan bönesvaret kommer fram. Åh, vad lätt det är att vi ger upp under den tiden. Sätter oss ner och säger, nej men Gud lyssnar inte på mig. Han lyssnar bara på alla andra. Och vi kan brottas och brottas under flera år med saker och ting. Men vi vet att det finns också andemakter som försöker hindra bönesvaren, som utgår från Guds himmel, att de ska nå fram till oss. Så du kan veta att när du har bett, så utgår, det kommer bönesvar ifrån himmelen. Men det finns en kamp på vägen som gör att det ibland tar tid. Den här ängeln säger att han fick hjälp av förste Mikael, som fick komma och backa upp honom i strid. Om till och med änglarna, som är Guds egna, om änglarna behöver hjälpas åt att strida, tror ni att vi som människor i mänskliga gestalter behöver hjälp att strida? Att vi behöver hjälpa varandra i striden? Striden om vårt sinne är en av de starkaste strider som pågår. Därför att det är det effektivaste vapnet som Satan har mot oss. Kan han vinna över våra tankar, så blir vi inte farliga för honom. Det är ju sån otrolig kamp hela tiden mot att göra, att komma inför Gud och tillbe. Precis som Boris sa på morgonen. Känner inte för det. Jag orkar inte idag. Åh, vilket kamp det är om våra sinne. Och sen på middagen. Jag orkar inte nu heller. Och på kvällen. Jag orkar inte nu heller. Ger Gud upp på oss då? Nej. Han gör inte det. Inte ens då. När vi tappar taget, tappar greppet. Så säger Jesus, jag vill komma till dig på nytt. Jag vill komma till dig igen. Jag vill komma till ditt hus. Det står, vi ska veta att när vi misslyckas så dömer inte Gud oss. Utan han kommer hela tiden med ny kärlek, med ny kraft. Precis som profeten Elia när han satte sig under ginstbusken och var helt trött och ville ta sitt liv och kände sig så otroligt misslyckad. Så kommer ängeln till honom och han får äta och dricka. Men han lägger sig ändå ner och tjurar igen. Men det har vi aldrig gjort, eller hur? Jag har gjort det flera gånger. Känner bara, jag orkar inte nu. Jag har stridit så mycket. Kan inte jag bara få götta mig lite nu? Funkar inte så. Men Gud, kom igen. Skickar ängeln igen till Elia. Ät och drick. Och han åt och drack och gick styrkt därifrån. Så när vi äter, alltså läser Guds ord och är med den heliga ande, så vill den heliga ande släcka vår törst. Och ju mer vi är med den heliga ande, ju mer får vi förvissning. Alltså vi vet att Gud är så närvarande. Så när mörkret försöker utbreda sig och visa sig stort, ju mer vi är med Gud, ju mindre känns mörkret för oss. För att ju mer vi är med Gud, ju större blir Gud för oss. Det är inte så att han växer, utan det är vår uppenbarelse och förståelse om vem Gud är och vad han faktiskt har vunnit över som ökar. Så när vårt sinne blir vänt till Gud istället för att hela tiden hålla på och kriga mot mörkret. Ett av de effektivaste vapen, det är faktiskt att hålla blicken fäst på Jesus. Att hålla fäst en blick på Jesus, det vinner över så mycket. Så varför tjatar vi så mycket om att vi ska tillbe Jesus? Varför tjatar vi så mycket om att vi ska be? Därför att när vi kommer samman och ber, våra förfäder kallades för läsarna och de bad och bad och bad. Min farfar, han fick vara med och predika mycket i det här landet. Och han var så radikal så folk var så arga på honom. Och jag kände lite bävan idag för att bära fram det här budskapet. Men jag känner att Gud behöver röra om i oss ordentligt, väcka upp oss till strid. Vi är kallade att vara soldater i Guds armé. Vi är inte kallade att sitta ner och bara vänta på att någon annan ska strida. Striden är Herrens, men han säger till oss, stig fram. Träd fram och lyssna till vad jag har att säga dig. När basunen ljuder ifrån himmelen och vi vet att tiden närmar sig då vi ska få komma till Guds himmel, då vill jag stå frimodig inför Gud och säga, Gud, jag gjorde mitt bästa. Jag gjorde inte perfekt, men jag gjorde mitt bästa och jag vill lyssna till din röst. Jag vet att jag misslyckas. Jag vet att jag dömer mig själv när jag misslyckas. Jag vet att jag tänker felaktiga tankar om det du ger mig ibland för att jag är bekväm eller för att jag är rädd. Någonting som fienden vill så in i oss, det här fruktan över hur mycket det ska kosta oss. Naturligtvis så kostar det oss saker att strida. Ingen armé har kommit fulltaliga tillbaka i strid. Vad jag vet, du kanske vet någon, du får gärna berätta det. Det kostar att strida. Men Jesus har redan betalt priset. Så det enda vi behöver betala med, det är vår överlåtelse, vår bekvämlighet. Vid ett tillfälle så stod jag, upplevde en väldigt tuff period. Jag upplevde som att jag stod i en andlig strid. Där jag vet att jag behöver vinna denna kampen. Och jag grät inför Gud. Jag våndades. Jag bara visste, jag kan inte förlora det här. Och jag kände att jag hade slitit och slitit. Jag hade bett, jag hade krigat. Jag var helt slut. Och jag kände mig så uppgiven över en situation som var. Och jag tänkte, men Gud, nu måste du gripa in. Nu måste du göra någonting. Så min desperathet så ropade jag till Gud. Nu får du visa vilka som strider med mig. Och plötsligt så upplevde jag hur Guds änglar kommer till mig. Tre på varje sida med svärden lyfta i sin hand. Så hör jag rösterna från dem som kom. De kom som på två led. Och så hör jag som deras röst att de säger, det är vi som är med dig. Och jag upplevde en sån otrolig Guds närvaro i den stunden. Och från den stunden så är jag så medveten om att Guds änglar är sända från himmelen för att styrka oss. När vi inte räcker till själva. För att kampen om vårt sinne och om det som händer i det andliga. Att vi ska få tro. Vi i samhället, vi är vana att ge respons på känslor. Ja, men det ska kännas. Nej, jag känner inte Gud. Allting handlar inte om att känna, utan veta. Tro handlar om att tro på det vi inte ser. Tro handlar om att ha en förvissning, en övertygelse om det vi hoppas på. Om det som vi inte ser, att Gud gör det. Vi är inte ensamma i striden. För att Gud sände sina änglar att stå med oss. Och när jag flyttade hit till Göteborg, jag tror jag ska dela detta kort. När jag flyttade hit till Göteborg, när jag började dejta Boris här 2005. Så var det väldigt viktigt för mig att be över vad är det som pågår i den andliga världen i Göteborg. Jag var väldigt rädd först när jag frågade, för jag tänkte så här, oj, jag vet inte vad jag får reda på av Gud. Men så bad jag att Gud, kan du visa mig något av det som pågår så jag vet vad det är jag går in under. Eller inte under, utan går in, ger mig in i för strid. Och det var en natt som den helige ande väckte mig. Jag fick se en stark syn om att, jag får nog läsa lite vad jag skrivit här. Jag fick en stark syn om att en av de största kamperna som pågår består i att fienden kämpar emot att kristna inte ska överlåta sig helt till Gud. Och att inte församlingen ska rota sig. Guds egen kropp. Att människor inte ska rota sig i Guds församling. Jag skrev 2 A4-sidor som jag upplevde att den helige ande gav mig uppenbarelse om. Det är en av de största orsakerna att jag bara bestämt mig. Jag kan inte se mig om. Jag kan inte se mig tillbaka. Jag kan inte vända mig om heller mot gamla segrar. Jag kan vara glad över dem och titta på käppen, det vi har vunnit. Men de segrarna, de ger mig tro, men de hjälper mig inte nu. De ger mig tro. Och veta att Gud har gett oss käppen, auktoriteten, att inta nya områden. Och jag vet att det som pågår i andevärlden i Göteborg, det kan vi antingen förneka. Eller bara säga, okej Gud, jag fattar. Det är dags för mig att steppa upp ett steg. Jag tror att vi som kristna behöver kliva upp ett steg när det gäller överlåtelse. Och faktiskt våga inta våra positioner ännu mer. Lyfta våra svärd och säga vi står tillsammans i den andliga striden som pågår. Det här var inget kanske supervanligt gulligt adventsbudskap. Men jag tror att om vi tar det här till oss, som jag upplever väldigt starkt är från Gud. Jag hade stor vånda att dela det här idag. För att det är väldigt obekvämt om vi gör någonting av det. Det är väldigt obekvämt. Att resa sig upp och kanske offra mer av sig själv. Och jag tror att om vi låter oss utmanas. Om vi säger okej Gud, jag antar utmaningen. Så kommer du få se vad Gud vill uppenbara för dig. Vad Gud vill visa dig. Och jag tror att fredagarna kommer få vara en stark nyckel framöver. Jag tror att bönen som sker på fredagarna, det är ett verktyg som vi har möjlighet. Det är ett verktyg. Så finns det flera andra sätt att steppa upp på. Det här är ett sätt för oss som församling att komma samman och ropa till den heliga guden. Att han ska styrka oss. Och vinna seger över det som ligger framför. När vi står samman, armkrok. En stark bönekedja. Ett folk som mer och mer tror på bön och fastan. Jag själv har bestämt mig för att steppa upp ett steg här. Jag vill se mer i mitt liv. Jag vill se mer av vad Gud har tänkt för oss som församling. Hebreerbrevet 12:2 säger: låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Jag ska bara avsluta med det här. Ser att tiden springer iväg, men jag ska ta detta, tror jag. För att vinna seger så handlar det om att fästa blicken på Gud. Att lovprisa Gud. Det lovsångarna gör varenda söndag, det är att de står längst fram i spetsen i striden. Söndag efter söndag. Tror ni att de är attackerade av fienden? Absolut. Det är därför vi behöver be mycket för människor som går i bräschen. Om vi är fler som steppar upp och går längst fram, då kan vi växeldra på ett helt annat sätt. Jag vet att det finns många starka förebedjare här i församlingen. Och tack ni som ber och ber varje dag, som gör att mörkret trycks tillbaka bit för bit. Det är genom bönen och lovprisningen. När Lucifer kastades ner från himmelen, alltså Satan själv, så var det för att han hade sänkt sin blick från Gud. Han hade varit en tillbedjare förut. Han hade tillbett Gud. Han hade allt, han hade guld, han hade ädelstenar. Men plötsligt så började han se, han vände bort blicken från Gud och började se hur alla andra tillbad Gud. Aha, tänk om alla kunde börja tillbe mig istället. Och det här gillar han inte ens att vi avslöjar. Så det kommer, därför är det kamp om våran tillbedjan. För att fienden vill hela tiden få oss att sänka blicken från Gud. Så att vi får in bitterhet, avundsjuka. Massa saker i våra liv som fienden bara kan skjuta in när vi sänker blicken från honom. När vi sänker blicken från Gud. Håller ni med? Tack så mycket. Känns bra. Högmod och avundsjuka kom in i Lucifers liv. Han hade sänkt sin blick från Gud. Jag tror att orsaken över att vi tappar överlåtenhet till Gud är att vi sänker blicken från Gud. Vi inser inte hur viktig vår tillbedjan och skärpa är. Hur viktig den är för striden. Brukar människor som har blicken fäst på Gud, som umgås med Jesus, brukar man ha problem med avundsjuka, bitterhet, sådana tuffa grejer? Jag vet att den här är tuff. Den här är jobbig. Jag tror att vi kan få göra upp med saker och ting i våra liv genom att bara lyfta vår blick till Jesus. Och det kanske finns avundsjuka på vissa områden. Vi måste ständigt, jag måste alltid rannsaka mig. Är jag avundsjuk på någon? Vad tänker jag om andra människor som jag ser, som jag beundrar, som jag ser upp till? Jag har ett ansvar att hålla mitt hjärta rent. Eller hur? Vi har ett ansvar inför Gud att hålla vårt hjärta rent. Halleluja. Tackar dig Jesus. Tilltalet Josafat fick var att skicka fram lovsångarna längst fram. Lovsångarna, det är ju liksom en helt puckad strategi mänskligt sett. Men lovsången bröt festen. Lovsången. Lovsång, lovsång, lovsång. Tillbedjan. Att vara med Gud. Ständiga kampen. Så fort vi sänker blicken så tappar vi. Därför så lägger vi så mycket krut och energi eller liksom uppmärksamhet på att vi ska ha lovsång och tillbe Gud. För att vi vet att det är där vi vinner seger. Jag tror att vill vi se någonting börja hända så ska vi komma samman. Jag menar verkligen komma samman som församling. Inte bara 5-6 stycken. Jag tror att det handlar om att hela församlingen behöver komma samman och be. Och lovsjunga Herren, söka Gud. Och jag tror att du finns här idag. Så känner att jag behöver göra en ny överlåtelse till Gud. Lovsångaren, ni kan komma. Jag tror att du finns här idag som vet att det är kamp om dina tankar. För det är där allting börjar. Striden om våra tankar. Man brukar säga att tåget går dit rälsen leder. Eller hur? Våra liv drar däråt det vi tänker. Det vi tänker, det är det vi lever i på något sätt. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Det vi tänker, det är det som kommer ur oss också. Som vi tänker om saker och ting. Vad tänker du om dig själv, om vår församling i denna stunden? Jag tror att för en del tänker ni så här kanske. Wow, vad jag blir triggad av det här. Nu ska jag verkligen steppa upp. Jag ska söka Gud. Det kanske också finns du som tänker att jag ska alltid göra massa saker. Nu måste jag göra något också. Jag vet inte hur. Jag har ju min sjukdom och brottas mot. Det kan vara jättetuffa situationer. Jag tror att det inte handlar om, framförallt för en del handlar det om stora praktiska förändringar. Men framförallt så handlar det om våra hjärtan. Vi har olika fysiska möjligheter att ta oss till en plats för att komma samman och be. Men platsen framför Guds ansikte, den är alltid ledig. Det finns alltid plats för dig där. Det är alltid ledigt. Bra va? Gud är alltid redo att öppna sin famn och ta emot din tillbedjan. Halleluja. Ska vi bara böja våra huvuden? Tacka dig Jesus. Kom med din helige ande just nu. Tack Fader. Jag tror att du finns här som kanske inte överlåtit dig helt till Jesus. Du känner igen den här kampen. Och för en del kan den här kampen vara extra stor. För att du inte gett ditt hjärta till Jesus. Du har inte tillåtit Jesus att vinna den här kampen. Så var finns du? Ber att alla blundar här inne. Du som bara vill säga Jesus, jag vill ge mitt hjärta till dig idag. Jag vill lära känna dig Jesus. Jag vill bli din vän och göra dig till Herre i mitt liv. Jag vill börja följa dig. Ta emot dig, bli frälst. Ska du bara lyfta din hand där vi sitter just nu. Halleluja Jesus. Halleluja, tack Jesus. Tack Fader. Tackar dig Jesus Herre, att du ser våra hjärtan just nu Herre. Du vet vad vi brottas med Herre. Du vet vad vi känner Herre. Du vet vad vi upplever Herre. Vad kampen består av just nu Herre. Jag tackar dig Fader Herre, att du har vunnit en evig seger för det vi står i Herre. Halleluja Jesus. Vill att du bara ska fråga ditt hjärta nu. Vad är den största kampen i mitt liv? För att jag skulle kliva upp på en högre nivå. Att inta en högre överlåtelse till Jesus. Inte främst till församlingen eller till människor. Utan till Jesus. Vad är det du behöver? Tack Jesus. Jag tror att den helige ande ska göra precis som han gjorde till mig idag. Jag satt i mina förberedelser. Hade låst in mig på kontoret, så våg efter våg sköljde över mig. Och jag grät, för Gud pekade på olika saker som jag behöver ta itu med. Tack Jesus. Han kom och visade mig saker i mitt hjärta som jag måste ändra på. Det jag behöver ge det till Gud. Jag frågade Gud, Gud, vad är det som är kvar av mig? Och jag förstår att det är liksom, jag kanske bara får se toppen av ett isberg av det Gud visar just nu. Du kanske bara får se en liten del. Men det är en förändringsprocess som börjar i vår ande, i vårt hjärta. Jag tackar dig Jesus att du tar emot hjärtan som vänder sig till dig just nu. Jag tackar dig Jesus för den som har valt att lyfta sin hand till dig Herre. Tack Jesus att du just nu rör vid hjärtan Herre. där du får bli herre här. För första gången eller på nytt, herre. Tack Jesus att hjärtan får vändas till din tron just nu, herre. Till dig, herre. Till din himmel, herre. Att lovsångare, ni ska få bara ta med oss i tillbedjan en stund. Jag tror att vi bara ska ställa oss upp och bara tillbe Jesus, lyfta blicken på honom, och ska vi se vart den helige ande leder oss i denna stunden. Jag är säker på att den helige ande har någonting förberett, men nu ska vi bara stå inför honom, lyssna, tillbe, fråga helige ande, vad vill du med den här predikan? Vad vill du med den här utmaningen? Vad vill du för mitt liv just nu? Jag är säker på att han har någonting att ge dig.